Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
Ny vecka, nya tag, nyhetsshowen live från GP-huset måndag 17 april, Fanny Wijk, god morgon.
God morgon!
Du, idag ska jag prata om den vilda strejken som pågår i Stockholm. Vad ska du prata om?
Jag ska prata om den vilda militärövningen Aurora 23.
Den
nej,
helt...
den går nog väldigt ovilltigt tror jag. Men otypisk, stor är den.
Otypiskt militären att köra som vild
de
övning.
Bara, buh, buh.
Gör vad ni vill, se till att vinna kriget bara.
Så ska det inte vara.
Det finns inga dåliga sätt. Utan dem.
Att vinna ett krig.
Vad är det man säger? Ja, skitsamma. Janne Höglund kommer hit också. Det är vår utrikeskommentator. Han är dagens gäst. Han snackar då om Kina och Taiwan med oss.
Så spännande.
Vi pratade om det förra veckan och en del frågor hängde kvar i luften. Det är mycket på gång där nu med jättestora militärövningar och så vidare. Kommer det här eskalera ytterligare, undrar vi?
Det undrar vi verkligen.
Och man undrar ju om Kina kommer så att säga göra en Ryssland så att säga. Alltså att liksom gå till attack mot ett område man anser vara sitt eget. Vi ska prata med Janne om detta. Han gästar oss runt 7:30. Sen blir det bakvagn. Andrew Tate bastuhånas unisont av Finland. Misstänkt spioneri mot IFK Göteborg och man åtalas för att ha fingrat på lösgodis.
Nej! Så tråkigt. Jag ska prata lite om fusk hos Försäkringskassan, men också fusk hos AI-fusk.
Ja,
på universitetet i Göteborg.
Första fallet typ.
Första fallet som de hittat
i
alla fall.
Ja, som de hittat i alla fall, ja, just det. Ja, det blir mycket på menyn idag. Det hör ni som vanligt. Har du haft bra i helgen, Fanny, annars då?
Underbart, underbart.
Har du varit ute i skärgården?
Jag har varit i skärgården och varit med mitt barn och min hund.
Men nu börjar, nu, alltså, förlåt för vädersnack, men snabbt bara att nu börjar det.
Nu börjar
det. Nu är det här. Idag ska det bli 15-16 grader och sol.
Alltså, det är så underbart. Och i morse när jag vaknade, det var ju mörkt då.
Ja.
Typ 4:30, men jag hörde fågelkvitter när jag låg i sängen, tänkte jag. Okej då. Jag går upp nu.
Ja, se upp alla väggar där ute. Lut kommer er väg. All right, Fanny, det råder vild strejk.
Alltså, jag älskar det uttrycket.
Ja, det är ju mer, det är ju ett, det är inte bara ett uttryck, utan det betyder något mer officiellt också. Jag kommer till det, men vart råder strejken? Jo, men i Stockholm.
Jaha, varför pratar du om det då?
Nej, ja, exakt. Exakt. Nej, men ändå just att det råder vild strejk, det gör det ju inte varje dag.
Nej.
Precis i det här landet som
aldrig
vi kallar Sverige.
Om...
Nej, otroligt ovanligt läste jag en forskare som sa till Svenska Dagbladet bland annat. Han var med på flera, många som ringde. Hur vanligt är det här? Alla undrar ju det. Till exempel jag googlade, fick svar. Det är väldigt ovanligt, otroligt ovanligt i vår tid. Annat var det på 70-talet, men det ska vi inte prata om nu. Låt oss stanna i nutiden, herregud.
Låt oss.
Men det som vild strejk innebär, det är att facket inte är med på det.
Aha.
Utan det är arbetarna själva. Men vilka är det som strejkar, undrar ju folk nu.
Ja.
Vad jag är det frågan om? Det är ju lokförarna för pendeltågen i Stockholm med omnejd då som har gått ut i den här vilda strejken. Flera tåg har ställts in nu under morgonen och pendeltågen är det ju det handlar om, och det är ju, de är ju någonstans ändå grunden för en stor del av arbetslivet i Stockholm.
Ja, det är klart.
Folk som pendlar in från Södertälje och allt vad det nu heter. Jag kom inte på något. Jag tänkte jag ville säga en till sån pendelförort, men
jag tittar inte på mig.
Nej.
Det är du som har bott där.
Ja, det är det verkligen. Men i alla fall, det står still där i mångt och mycket under morgonen, men inte alla tåg då. I och med att det inte är en strejk som är backad av fackförbundet Seco som organiserar de flesta lokförarna. Utan därför betraktas den just som vild, den här strejken. Mm. Det är det som är definitionen av en vild strejk.
Facket säger nej. Vi tycker inte vi ska göra det här. Ja, det, man
som,
gör det, ändå.
Det som facket säger är att de sitter i förhandlingar om nya kollektivavtal nu. Det har de sagt tidigare i den här frågan. Och att då vill de inte gå in och så här. Att i det läget organisera olovliga och vilda strejker gör det knappast lättare att förhandla.
Nej, okej. Okay. Typ, strejkar jag gärna inte just nu.
Nej.
När vi håller på med den här.
De vill låta förhandlingarna ha sin gång då.
Ja, ja.
Det de säger. Men som sagt, det är lokförare då som har styrt upp det här vid sidan av facket då, kan man säga. Och varför strejkar man? Ja, men det handlar om att tågen ska börja köra utan tågvärdar. Mm-hmm. Tågvärdarna ska bort. I onsdag så utökade MTR, alltså det här bolaget som är operatör då, som äger tågen, som kör på rälsarna där. De utökade det här med att tågvärdarna ska avvecklas, och det här har varit väldigt omdebatterat, liksom omstritt under en längre tid. Och nu då så ska tågen bemannas bara av lokförare. De är ensamma ombord på tåget. Mm-hmm. Och de ska både köra tåget och göra det som tågvärdarna gjorde förut. Vi kan lyssna på en lokförare då. Mm. Mattias Söder. Mm. Han säger så här till SVT.
Det kan inte gå tåg med så här många resenärer utan med bara en person ombord. Vid en olycka så kan det vara så att det inte finns någon annan ombord som kan larma eller någonting sånt.
Ja, det handlar ju just om det. Att om det händer någonting ombord på tåget, att någon får en hjärtattack, en psykos, vad vet jag liksom, det kan hända mycket, så behöver då lokföraren liksom gå bak i tåget och kolla på det, och i så fall stanna tåget. Ja. Alternativt köra vidare och hoppas att det löser sig på något annat sätt.
Ja, det låter ju jättejobbigt för den som kör tåget.
Det låter svårt, och det är en fråga om säkerhet tycker de då. Och de kräver, de här lokförarna, att tågvärdarna ska komma tillbaka. Mm. Så att man alltid är två personer minst på varje resande tåg. Mm. Och den här Mikael Söder, han säger att han och de har förståelse för alla som drabbas av den här strejken. Som kan komma att hålla på i 3 dygn. Alltså alla som ska till jobbet och så vidare. Han beklagar det djupt, men att...
Vi gör det här för säkerheten. Vi gör det för deras säkerhet, våran säkerhet. Vi gör det inte för pengar, vi gör det inte för bättre arbetsvillkor.
Nej, precis. Utan det är för säkerheten då i deras argument här. Mm. Och SL då, Stockholms länstrafik. Bizarro Västtrafik, som jag brukar kalla det. Ja, nej, men det är Västtrafik i Stockholm.
Ja.
Så att alla verkligen förstår vad det handlar om.
Alla bara, aha, alla var det var?
Idioter i Göteborg som bara, va?
Och fan är det,
vad är det här för någonting? Jo, men de säger att det är svårt att överblicka exakt vilka konsekvenser det här leder till, den här vilda strejken. Men att de varit i kontakt med MTR som konstaterar att det kommer få stor påverkan på pendlingstrafiken idag. Alltså måndag då. Däremot så vet man inte hur många som valt att gå ut i strejk ännu. Det återstår att se.
Men varför tar de bort de här tågarna? Förlåt. Är det bara för att spara pengar?
Ja, man ska ersätta dem med kameror.
Ja.
Man menar väl att det är lika effektivt då. Det är liksom det beslutet man har tagit. Det ska vara kameraövervakat. Jag återkommer lite till det om en stund här. Men under morgonen då så har man satt in massa extra bussar så där, som ska köra folk till tunnelbanan, för där strejkar de inte. Men det är oklart liksom hur många bussar man får på plats när folk strejkar och om de kommer liksom få med sig alla då. Man undrar kanske då hur det gick så långt som till vild strejk.
Mm.
För det är ju inte den första åtgärden.
Nej, det är väldigt ovanligt.
Det finns ett förslag här om... Tågvärdar bara, bilsträck direkt.
Imorgon kommer vi inte till jobbet.
Nej, det är ovanligt då som sagt. Och kunde man agerat på något annat sätt? Den frågan får den här lokföraren Mattias Söder då av SVT. Han säger så här.
Vi har i 2 års tid påtalat och protesterat utan att politiker eller arbetsgivare har hörsammat oss.
Ja. Så han menar att
vi
har försökt, ja, menar han. Och det var redan 2021 då, alltså, som Stockholms trafiknämnd fattade beslut. Det var blågrönt styre då om att tågvärdarna skulle ersättas av just kameror.
Mm.
För det är det som sker. Och det fanns ungefär 350 tågvärdar i Stockholm då, men från mars så har hälften av alla pendeltåg gått ut utan tågvärd. Och nu i onsdags så skulle man utöka det och ta bort ännu fler då. Och MTR som kör tågen då, operatören, säger till Dagens Nyheter i en artikel från tidigare då att de som ska köra de här kamerautrustade tåget, som får kameror som kollegor ombord istället för tågvärdar.
Mysigt.
De har fått en utbildning i det. En heldagslektion och 3 e-kurser. Just försäkringen. De tycker det räcker. Men flera lokförare som DM snackat med då tycker att utbildningen är bristfällig. Att det inte räcker.
Ja, det var inte den längsta utbildningen.
Nej. I alla fall en lokförare säger, som vill vara anonym, säger så här till DN. Läraren stod där med materialet och sa rätt upp och ner att det här kommer inte funka. Men jag måste säga de här grejerna till
er. Gud.
Han kunde inte svara på några av våra motfrågor, berättar en lokförare som vill vara anonym. Och för, utöver det då, så har vissa då fått testköra kamerautrustade tåg. Och den här lokföraren som de snackade med på DN, som var anonym där, som sa det här tidigare. Han gjorde en sorts uppkörning som man får göra då. Han blev kuggad. Jag blev kuggad, berättade lokföraren för DN, och enligt hen då så blev flera kollegor också det. Okay. Vilket enligt den här lokföraren gjorde att MTR fick panik och sa att man behöver inte bli godkänd. Det finns inget formellt krav på att bli godkänd, säger också MTR till DN. Den här artikeln är från mars då, när man började med det här, och att det finns inget formellt krav, man har den här kursen, men det finns inget formellt krav på att man måste vara godkänd för att få köra då. Och det finns också dokument som det är tagit del av där det står att den här lokföraren inte har tillräckligt med kunskap för att framföra ett kamerautrustat tåg. Så det finns något som belägg för vad den här lokföraren säger då. I alla fall, det är bara som en exempel, menar jag. Jag lyfter det som liksom den eventuellt bristande säkerheten då. Att det är liksom,
ja, men jag
kuggade
tycker bara det
lokförare.
Låter så, det är som att du skulle typ kugga ditt körkort. Ja. Så är det så här, ja, men alltså, det är inte, du måste inte
Nej,
klara det.
Det hade varit för att köra bil.
Det hade såklart varit bra, men nu blev det inte så. Så nu får du köra ändå.
Ja, men precis. Ja, i alla fall redan sen i mars då så har det varit störningar i tågtrafiket när man liksom började avveckla det här med tågvärdar. Det var nästan så att hälften av pendeltågen helt eller delvis var inställda på grund av personalbrist, eftersom folk redan då började sjukskriva sig. Typ i protest eller att man blev liksom stressad och typ inte pallade och gå till jobbet. Mm. Och enligt en professor som DN snackat med så kostade det runt 240 miljoner kronor extra då. Så, och det var innan den vilda strejken. Så det blir ju en dyr historia.
Ja, det låter det som.
Vad säger kamerorna då som ska ta över? Jag skojar bara. De har också en roll i detta.
Tack så mycket!
Nej, men som sagt, den vilda strejken pågår 3 dagar framåt kan det bli tal om. Och som jag sa, Seko då, facket som samlar de flesta lokförarna, säger att man sitter i förhandlingar och det är därför som man inte vill liksom föregå dem. Och det är därför man inte backar strejken. Så ser det ut. Trafiken är stort påverkad i Stockholm. Strul, strul, strul i detta så ovanliga som en vild strejk i Sverige idag. Intressant tycker jag.
Först kom AI och tog våra jobb. Sen kom en kamera och tog några andra.
Vi får se hur det slutar. Vi sätter punkt där så länge. Det ska bli nyhetssvep med Isabella om en stund. Sen ska du prata om en jättemilitärövning som inleds i Sverige.
I Sverige.
Nu är det inte Kina och Taiwan vi snackar, utan
nej.
Här i Sverige. Först sponsorer.
Nyhetsshowen presenteras av Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. Kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
Nyhetsshowen live från GP-huset. Det är måndag. Isabella Persson har tydligen varit och hållit på med någon vägg här i helgen. Ja. Vad är det som pågår egentligen?
Nej, men jag har varit helt grön hela, ni kan se här liksom.
Ja.
Så jag håller på att städa av en vägg som var grön. Som jag inte vill att den ska vara grön.
Okej.
Vad är den för färg?
What a fascinating story. Det var jag som tvingade dig att berätta den. Så.
Ja, det var det.
Det var bara för att du visade upp dina gröna händer här och jag förstod inte vad som hände.
Nej.
Så fick vi ta det on air, bara för jag blev så nyfiken. Du, det vi också ska ta on air, det är ju ett nyhetssvep.
Det ska vi göra.
Varsågod.
13-åriga Filippa Filippa hittades igår vid liv efter att hon försvann i lördags i samband med att hon delade ut tidningar i sin hemort Kirkerup på Västra Själland. En stor sökinsats inleddes av en frivillig gav sig ut för att leta efter 13-åringen. Och i samband med återfinnandet kunde en 32-årig man gripas. Även flera andra personer i området ska ha gripits och förhörts men släpps på fri fot. 32-åringen däremot är fortfarande gripen och häktningsförhandling väntas hållas idag och då kommer det offentliggöras vad han misstänks för. Minst 4 personer har dött och antalet skadade stiger efter skjutningen vid en tonårsfest i Alabama i USA. Polisen uppger nu att 30 personer skadats, flera av dem allvarligt efter händelsen som inträffade sent på lördagskvällen lokaltid. Men polisen har fortfarande inte gått ut med detaljer om vad som hände och inte heller om någon misstänkt gripits. Skjutningen ska enligt den ideella gruppen Gun Violence Archive vara den 163:e massskjutningen i USA i år. Dödssiffran fortsätter att stiga i Sudan efter oroligheterna i landet. Strider pågår mellan armén och milisen RSF och enligt flera internationella nyhetsbyråer ska minst 97 civila dödats. Flera sjukhus börjar också få brist på utrustning men striderna fortsätter trots omvärldens uppmaningar att upphöra eldstriden.
Ja, från Danmark där 13-åriga Filippa hittad vid liv.
Ja, det har ju varit en glädje.
Något av helgens nyhetsföljetong får man säga.
En riktigt stor sökinsats på gick ju i Danmark där.
Helikoptrar och hundar. Sen kom ju vårbudgeten idag också.
Asså?
Ja, om 40 minuter.
Ja, då ska
väldigt tidigt. Jag visste inte att de var ute och gick så tidigt.
Ja, det låter väldigt tidigt. Är det då hon börjar gå? Det är den här budgetpromenaden då, där de brukar gå med den här luntan.
Ja.
Jag fick för mig, jag sa det i morse här i kontorslandskapet att nu för tiden går de ju med ett USB-minne. Men jag blev väldigt osäker på om det stämmer. Om de går med luntan och USB.
Ja, men det står sig på Omni här. 08.00 överlämnas vårpropositionen till riksdagen.
Så står det något om USB eller papper?
Nej, det står inte.
Det står inget.
Men det kanske vi kan ta reda på till 08.00.
Ja, vi får se om vi hinner titta på det och om vi hinner med något om budgeten till nästa nyhetsvep. Det är väl inte så mycket, det har ju rapporterats redan innan. Det är satsningar på försvaret, barnfamiljer och vuxenutbildning har jag läst. Och typ så här, kommuner och landsting ska få. Så det är inga sådana där liksom mer satsningar som sticker ut. Ingen ny plastpåseskatt eller så. Det är mer generella tillskott.
Ja.
Ja, okej, vi ska vidare. Det pågår militärövning i Sverige. Tack Isabella.
Tack.
I drag. Idag?
Vill du ta det igen?
Idag
ja.
Så drar en jättestor militärövning igång i Sverige. Aurora 23.
Aurora 23.
Coolt namn, eller?
Ja, men det finns ju redan, Aurora är ju redan så aktuellt med de här som stämmer staten.
Ja, jag vet.
Den det är klimatorganisationen, det är så populärt namn för organisationen, Aurora.
Men varför? Ja, skitsamma, det är inte alls jag ska prata
om. Det här med ljus och sådär, liksom. Jag vet inte. Det är symboliskt på något sätt.
Så är det. Ja. Och det här är också den största militärövningen sedan 1989, det underbara året när jag föddes.
Åh.
Inte sedan dess har de övat i den här skalan.
De tog nog militäröva då, bara för din riviga personlighet kom ut i världen.
De bara, SOS, vi måste försvara vårt land mot den här människan. Nej, men de ska öva i luften, på marken och till sjöss.
Mm.
Och det är 26 000 soldater från svenska försvaret som ska vara med. Och också representanter från totalt 14 andra länder.
Oj, det
så
låter...
vi har skrapat ihop.
Ja, det låter rejält.
Jag tyckte det. Ja. Jag trodde att vi inte hade så många soldater. Men vad vet jag liksom, om hur många är?
Jag tänkte exakt den tanken ska jag säga, Fanny.
Eller hur?
Har vi så många ens? Men det, kan, ja, det är svårt. Det kanske inte är så många. Jag vet
i ett
inte.
Krig kanske det inte är så många.
Nej.
Men i den här övningen känns det som det är många i alla fall. Och huvudscenariot som de då jobbar efter är att Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.
Mm.
Det kommer alltså röra på sig lite överallt i hela landet. Från Norge så ska till exempel 700 amerikanska marinkårssoldater med utrustning transporteras via Jämtland och Härjedalen.
Mm-hmm.
Och även Trafikverket ska bygga 2 färjeförbindelser över Ljusnan.
Och de ska bygga det. Ja, för under övningen liksom. Mm.
Och i Oskarshamn ska 100 brittiska soldater säkra hamnen och flygplatsen så Sverige kan ta emot en motoriserad skyttebataljon på 1000 soldater från Finland. Wow. Till exempel. Wow. Vill du bara ha lite konkreta exempel så
de vet det, Oskarshamn. Vad är det som pågår i hamnen?
Exakt.
Ja, det är Aurora, ju det är militärövning, det sa de på nyhetsshowen.
Bra småländska, det sa de på nyhetsshowen, absolut.
Lyssna varje dag.
Ja, men som du hör så är det en väldigt viktig del då i Aurora 23 att öva på det som kallas värdlandsstödet, det vill säga att kunna ta emot hjälp och även stötta utländska förband. Mm. Det är det vi jobbar med nu.
Aktuellt ändå. Det kanske inte är liksom en NATO-övning det här, då förstår jag. Men tankarna
inte.
Förs åt
tankarna
NATO.
Förs.
Trots att vi inte är med ens.
Nej, vi kämpar på liksom. Ja. Jag läste faktiskt senast idag att det var någon expert som trodde kanske september.
Aha.
Kanske då, vi kan gå med i NATO.
Det var ju snack om juni när det var möte i Litauen där. Nu är det september. Okay.
Vi får se.
Vi får se.
Men vi ska lyssna nu på Markus Hed. Han är major vid Skaraborgs regemente. Och han säger att han ser en hel del utmaningar i det här då, att samarbeta med andra länder.
Det är kulturella skillnader mellan våra militära professioner lite grann. Man ser lite saker på annorlunda och det kan vara diskrepanser i orderuttryck. Sen så är det naturligtvis språket som blir en liten av en barriär. Även om det är nu vi i Sverige har förhållandevis goda engelska kunskaper så blir det ändå liksom precis det här. Vad menar du egentligen när du säger så här? Det kan vara en utmaning.
Adam Sigurd.
Adam Sigurd. Kanske de inte förstår de andra soldaterna.
I'm
från
sorry, what do you mean? Wow. You're dead. Gå och sätt dig, ta en kaffe. Du är dog precis.
Vad bra den här övningen kommer gå.
Det betyder ta skydd. Du är död.
Men vilken tur då.
Tack så jättemycket. Sverige blev just ockuperat av Ryssland.
Slut på övning.
Nej, men vi får börja om övningen. Alla tillbaks till utgångsposition.
De får små papper som bara, Adam Sigurd, vad betyder det? Ja. Ja, nej, men det är en utmaning de har då till exempel.
Absolut.
Men då undrar man ju, varför gör vi det här? Och vad betyder det egentligen för vårt försvar?
Ja.
Det fick Mikael Bredén, vår överbefälhavare, svara på igår i Godmorgonvärlden i P1. Mm.
Ja, men den här stora försvarsmaktsövningen är ju nu ett led i att bygga ett starkare försvar, bättre operativ förmåga. En övning där armén, marinen, flygvapnet tillsammans då med hemvärnet gemensamt övar. Och vi gör det också med andra delar av samhället och inte minst som du inledde med 14 andra då partnerländer.
Det är bra att samarbeta med andra på vattnet, i luften och på marken. Och då får han också frågan om, men vad är det för signal vi vill skicka med det här till omvärlden? Det är ju liksom en stor teater på något sätt. Mm. Vad är det liksom som är så viktigt med det?
Först och främst så handlar det om att vi ska nu kontrollera, kan man säga, att det vi gör bär mot de mål som är satta. Och sen är det klart att när vi nu samlar oss själva och tillsammans med 14 länder så sänder vi signalen att vi är beredda att ta oss an den svåraste av uppgifter, det vill säga ett väpnat angrepp mot landet i tillsammansbegreppet. Så det är klart att det sänder tydliga signaler.
Jag tycker inte det var jättetydligt faktiskt. Men vi är redo att försvara vårt land. Det känns ju skönt.
Ja, det sänder ju en signal att vi har kompisar.
Ja, typ. Vi har ändå 14 allies här som kan komma.
Förr var det ju alltid lite så. Och i det här scenariot, vem är det ni ser framför er som skulle kunna stå bakom det här väpnade angreppet?
Att han fick...
Alltså, det är ingen...
Han fick den frågan och då var det typ så här, det vill jag inte gå in på och det kan man aldrig säga, det är inte så viktigt.
Men det är Ryssland.
Sa han inte.
Nej, det sa han inte.
Det alla ville att han skulle säga, det sa han inte. Men i alla fall, den här övningen skulle ha genomförts 2020, men det var ju pandemi. Så precis som mycket annat så sköts den upp och sen dess har ju ganska mycket hänt då, va? Typ. Ett krig i Ukraina och typ då att vi vill gå med i NATO, va? Och det är en viktig komponent i den här övningen då, att vi ska få öva på att vara med andra NATO-länder i en sån här situation. Och då är det övningsledare Stefan Andersson då, han säger att han räknar med att vi kommer anklagas genom den här övningen då för att eskalera det säkerhetspolitiska läget och att markeringar till havs eller i luften kan vara att vänta. Det är vi förberedda på, säger han. Och vi kan omedelbart växla om från övning till skarp verksamhet. Kände jag. Va? Okej. Det kanske är något som vi borde vara beredda på då, tydligen.
Ja, alltså det är kränkningar av luftrum till exempel, tänker man ju på då. Skulle det kunna vara något som sker.
Och som sagt, det är klart det är ett spänt läge. Det är ju i vårt närområde som det pågår ett krig.
Så är det ju.
Och han säger också att Aurora 23 är ett bra tillfälle att öva inför den dagen som vi kommer bli NATO-medlemmar. När vi väl är med i NATO så bygger ju hela konceptet på att det är alliansen som ska försvara närområdet. Och det är ett gemensamt ansvar. Men faktum är att det har redan varit anklagelser om att den här övningen kan öka spänningarna i ett redan spänt läge. Mm-hmm. Och det är Kerstin Bergeå som är ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
Mm.
Hon säger till oss på GP att alla militärövningar bör pausas i det här spända säkerhetsläget som råder. Att genomföra den största övningen på över 25 år precis nu är en enorm felprioritering, tycker hon. Hon tycker istället att Sverige ska satsa på konfliktförebyggande arbete och diplomati.
De har det så tufft nu, Svenska Freds.
Jag vet.
Alltså det är väl nu de verkligen prövas. Deras medlande och liksom konflikt...
Ja. Det är lite otacksamt.
Det är lite otacksamt. Det är ett kämpigt läge. De sätts verkligen på prov när alla vill gå med i NATO och rusta upp. Och det är högre försvarsbudget och liksom allt hela fallet rullar.
De bara
rullar.
Har en sån vit flagga som man sitter så.
Tänk på att man kan prata om det också.
Ja, alla bara, alla fall.
Vad sa du? Jag hörde inte för all liksom, verkans eld som, som sker här bredvid mig.
Exakt. Det blir i alla fall inte så. Eftersom den här övningen då drar igång idag. Och enligt scenariot som de jobbar efter så är det den 24 april som kriget kommer. Kan ju vara bra att veta. Då ska vi preppa lite nu då. Inför.
Ja. Och, det är alltid, undrar hur ofta det är så. Att om man råkar ut för ett väpnat anfall. Att man vet här. Om en vecka då jävla kommer vi och anfaller er.
Då är det dags, gubbar.
Väpnat är det också. Ja. Om vi inte sa det.
Om vi... Det sa de många, många gånger. Men det kommer märkas för allmänheten på olika sätt. Bland annat så kommer det vara omfattande trupprörelser med oerhört mycket trafik, säger den här övningsledaren Stefan Andersson, på vägarna då. Mm. Och på västkusten så kommer det främst märkas till havs mellan 26 april och 4 maj. De sjögående delarna av Nordsjön och Skagerrak, bla bla bla, det är i alla fall... Att de ska försöka skydda vår stora fina hamn.
Ja, okej.
Som vi har i Göteborg.
Så det kommer inte vara den. Da-na-na-na. På E4:an har en pansarvagn kolliderat med en pansarvagn till. De är inte ute på de vägarna. Vad det
grejen är att de är det, de men är kanske det. Inte just i vårt område. Jag ska
kanske
dock säga...
inte rusningstrafik.
Nej, men det vet fan. Nej, jo, det tror jag nog inte de bryr sig så mycket om jag ska vara helt ärlig. Men jag ska också säga att det finns en lång, lång artikel på vår sajt där det finns mer detaljer om exakt hur det kommer påverka Västsverige. Ah. Även en karta. Om man är intresserad av det kan man klicka sig in.
Jag blev direkt intresserad. Man gillar ju kartor som det är.
Ja, det gillar
sen
man.
Sen är de mer liksom relevanta för vad som pågår just nu. Det är ju inte saker sämre direkt.
Du slipper sitta och titta bara på en karta på Göteborg.
Ja, exakt.
Där inte händer
som
någonting.
Som jag ändå gör.
Ja. Nu kan du få lite information som kommer med den.
Ja.
Men vi ska också avsluta med tips då från Mikael Bydén i Godmorgon världen. Om vad man ska tänka på om man råkar hamna mitt i den här övningen då.
En mycket viktig fråga i vardagen om man är ute och kör bil till exempel. Och nu kommer Aurora, man står i en vägkorsning och det kommer en segt rullande militärkonvoj. Får man köra om konvojen eller inte?
Då ska man vara väldigt uppmärksam på den information som finns ute. Konvojer ska i grunden inte brytas och det är rent och skärt en säkerhetsfråga. Det här kommer att handla om mycket rörelser kring våra vägar och järnvägar. Vi kommer att finnas kring våra hamnar och jag vill också slå ett slag för våra övnings- och skjutområden att man är uppmärksam på den information som nu finns kring de här så att man inte ger sig ut i områden där man till och med kan utsätta sig själv då för risk. Det är avlysta områden och det behöver man ha respekt för.
Så om man, som jag, brukar ha för vana att gå i typ sådana militärskyddsområden där det står typ varning, farligt, etc. Kanske kolla en extra gång på Försvarsmaktens hemsida. Så de inte råkar ha en enorm militärövning där.
Kanske välja ett annat promenadstråk nästan alltså i det här läget.
Kanske gör det bara.
Ja.
Det är bara fram till 11 maj.
Och så jävla roligt att se någon ute på vägen som bara tutar så här. Kör, det är grönt. Vet, kör om en sån militärkonvoj på en kilometer. Ut i vänsterfil bara.
Men också att han säger bara, en långsam konvoj som kommer bara.
Kör om då. Fick du körkort i flingpaketet eller? Vad jävel.
Thank you.
Ja, det är långt ifrån bara i Sverige som det pågår militärövningar. Förra veckan så pågick en i sundet mellan Kina och Taiwan ju. En väldigt, väldigt stor militärövning som Kina genomförde. Och det har ju såklart gjort att läget ter sig som allt mer spänt mellan Kina och Taiwan. Mm. Och det ska vi prata mer om med dagens gästen Janne Höglund. Han är ju omvärldsanalytiker kan man säga här på GP. Han kommer hit och tar oss igenom hur allvarlig situationen är nu egentligen. Hur stor är risken att det eskalerar till någonting våldsamt? Janne Höglund alltså om en stund. Först sponsormeddelanden.
Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
Nyhetsshowen är det ju som du lyssnar på. Prisade nyhetsshowen live Duktiga från GP-huset. Ja, får man nämna ibland ändå. Ja. Stärka sig lite grann med det. Nu så har vi fått hit dagens gäst. Under påskhelgen så genomförde ju Kina vad som beskrivits som en gigantisk militärövning utanför Taiwan. 12 kinesiska krigsfartyg och 91 flygplan övade på att omringa Taiwan under 3 dagar. Och det här skedde ju då efter en del andra händelser, som att Taiwans president var ett par dagar tidigare då i USA för att träffa representanthusets talman där. Och läget är ju fortsatt spänt trots att övningen är avslutad. Och så pratade vi om att Emmanuel Macron var ju i Kina också och trasslade in sig i lite olika resonemang där kring hur man ska förhålla sig till den här mycket komplicerade frågan. Ja, ni hör, det är mycket. Vad händer framåt vill vi prata om också. Och det ska vi göra med Janne Höglund, Göteborgspostens utrikeskommentator. God morgon, Janne.
God morgon.
Där ska du få en mikrofon också.
Tack så hemskt mycket.
God morgon.
Underlätta.
Du, vi kastar oss rakt in i det. Om vi bara börjar då med att backa till den här militärövningen som ju var för drygt en vecka sedan då, och ge lite perspektiv på den. Hur stor var den egentligen?
Den var en av de större, men den var inte den enda. Det har ju följt ett mönster sedan några år tillbaka, det här att så fort det handlar om Taiwan, minsta lilla ifrågasättande av Kinas överhöghet över Taiwan, som markerar Kina. Det som skedde redan på 90-talet, det var att man sköt robotar som inte nådde fram, och man hade en ganska liten militärmakt, Kina. När USA kom dit och markerade med 2 hangarfartyg, så fick man inse att vi har inte en suck, vi måste dra oss tillbaka. Idag är ju läget helt annat. Kina är en militär stormakt. De har störst antal militärfartyg i världen sett i antal. Man utvecklar alla vapensystem. Och vi ska också komma ihåg att i detta område som Taiwan ligger, Sydkinesiska havet, det är en av de oroligaste och farligaste platserna i världen. Mm. Där är inte bara en viktig handelsled för containertrafik, det är dessutom ett område som Kina utan något stöd i internationell rätt hävdar är deras.
Men det har de ju hävdat länge. Varför är det extra spänt just nu, tror du?
Därför att världsläget är sådant. Spänningar mellan öst och väst, kriget i Ukraina, situationen som ger dåliga känslor efter hur Kina agerade i Hongkong. Mm. Och dessutom är det ju så att man har ju byggt ut stora baser i Sydkinesiska havet med militära installationer i Kina. Och USA och Kina bland annat, de konfronterar varandra militärt i stort sett var varannan vecka, vilket är oerhört farligt. Man betraktar det här området som det farligaste i världen då för en framtida stor konflikt.
Mm-hmm. Att de konfronterar varandra där, ofta säger du, på vilket sätt då?
Man visar flagg, man visar att man har fartyg där, att man trotsar varningar från Kina att ge sig in i området. Man hävdar att det är internationella farleder, man skickar dit hangarfartyg, man skickar dit fregatter, andra militärfartyg. Och det är inte bara USA som gör detta, utan det är många andra länder som gör det också. Frankrike till exempel, Storbritannien och en av USAs nya samarbetspartner på det här området egentligen, nämligen Australien. Mm-hmm. Vilket i sig har lett till att spänningen har stigit. Det var ju så att USA och Storbritannien kom överens med Australien om att bygga atomubåtar. Mm. Alltså ubåtar på en helt ny nivå. Och detta så kallade AUKUS-samarbetet, det har ytterligare spett på spänningen där borta.
Okej, så det handlar om närvaro, låter det som, i havet där då.
Ja.
Men om vi ska gå tillbaka till Kina och Taiwan då. Den trassliga relationen går ju ganska långt tillbaka. Och det handlar ju då i grunden om att Kina tycker att Taiwan tillhör fastlandskina. Medan Taiwan hävdar att man är en självständig stat. Men varför ser vi nu då den här upptrappade stämningen just mellan de två just nu?
Ja, vi får se det stora internationella sammanhanget att spänningen mellan Kina och USA framförallt. USA betraktar Kina som den största nationella säkerhetsrisken för USA. Den har ju tagit nya former. Det började under Trump på handelsområdet, men sen har ju det kommit successivt på alla möjliga plan. Och nu är ju då Kina, det är ju en internationell aktör som är inblandad i alla möjliga, inte bara ekonomiska utan även politiska situationer. Och det handlar om en kamp om världsordningen, och där är då detta område och Taiwan i epicentrum för den kampen mellan stormakterna.
Mm. Det är ju klassiskt i amerikanska valrörelsen att man inte får vara soft on China. Det höll ju Trump på hela tiden och anklagar Joe Biden för.
Det är bra att du tar upp det, för att just nu så är den debatten väldigt hetsk i USA. Ja. Det var ju den första stora manifestationen vi minns nu. Det var i samband med talmannen i representanthuset Nancy Pelosi förra året, som trotsade kinesiska varningar och åkte till Taipei för att träffa ledarskapet där.
Mm.
Och alldeles nyss så var ju den taiwanesiska presidenten i USA, där hon träffade den nuvarande Kevin McCarthy, som nu är då talman i representanthuset.
Mm.
Och efter detta har det kommit en väldig debatt. Så hur mycket ska vi stödja Taiwan med militära medel? Vi måste sätta hårt mot Kina. Det publiceras krigsspel som nu är ganska alarmerande från amerikansk sida, det vill säga att Kina skulle vinna ett krig mot USA. I denna spänningsstigande debatt och polariserande debatt, får man väl lov att säga, så finns det ju ändå i grunden en, kan man säga, en klok förutsättning att man vill ha en dialog, man vill ha en fredlig lösning. USAs högsta militär, Mark Milley, han sa häromdagen att tona ner Kina-retoriken. Mm. Vi är inte på randen till ett krig, och Taiwan är försvarat. Mm. Men vi måste tona ner debatten, och det var riktat inte bara till Kina, utan det var riktat också mot den inhemska publiken och politikerna. Men vad man är rädd för, att det är att det som skiljer nu mot tidigare, det är också att förhållandena är så körda i grunden att det finns inga kommunikationskanaler. Ni minns vad som hände i USA när en spaningsballong, kinesisk sådan, kom in under flera dygn. Vilken oerhörd dramatik detta väckte. Och då fanns det inte möjlighet för amerikanska ledningen att bara ta den röda telefonen och ringa till sina mot och säga att detta är ett misstag, vi vill tona ner det, eller vad man nu vill säga. Så det är en angelägenhet att få upp de här kommunikationskanalerna på en hög nivå, så att man kan liksom prata med motståndarsidan för att förebygga det som annars kan bli en självuppfyllande profetia, nämligen en konflikt.
Mm. Men jag tänker på Taiwan, det är ju väldigt få länder som erkänner Taiwan som en självständig stat, och de som gör det är inga storspelare på den internationella arenan, om man säger så. Och Carl Bildt var ju ute och twittrade häromdagen, när vi pratade om det förra veckan, att han anser att EU inte bör stödja Taiwans självständighet. Och jag tänker, för en som inte är så insatt, kan ju det låta lite konstigt att någon sorts demokratisk stat i närheten av Kina liksom inte erkänns av fler. Varför är det så?
Om vi börjar med dem det berör, det vill säga taiwaneserna, så är det en väldigt liten majoritet för att bli självständiga, alltså helt fria från Kina. Det är en väldigt liten majoritet som vill införlivas med Kina. Man vill ha det som man har det, fritt, öppet, demokratiskt land, där man väljer sina egna ledare, där man får lov att yttra sig fritt utan att gripas i media. Att man får föra en debatt om det man vill föra. Man vill utvecklas helt enkelt som ett fritt land, men man är ju inte självständigt i den meningen, utan snarare kanske självstyrande. Men för världen i övrigt så innebär det ju att i början så höll man Taiwan om ryggen, eller Republiken Kina som det hette från 1949 när inbördeskriget slutade med att Maos kommunister vann på fastlandet medan nationalisterna under Chiang Kai-shek flydde över till Taiwan.
Och tog med sig guldreserven.
Och... ja, och de hade ju faktiskt makten långt in på 80-talet. Och det är därefter förändringen har skett, den demokratiska utvecklingen som Kina är så oerhört orolig för på samma sätt som de var i Hongkong. Och det manifesterades då kanske mellan presidentskiftet och politiken runt millennieskiftet. Så sen dess har också markeringarna mot Taiwan ökat. Och för världen i övrigt så är Kina en oerhört betydelsefull stormakt. Alla är beroende av handel, alla är beroende av deras välvilja, alla vill så mycket. Och man hoppas ju kunna bibehålla relationerna med denna stormakt som nu sitter också som en av 5 permanenta medlemmar i säkerhetsrådet. Mm. Så det är en oerhörd balansgång till exempel. Och det är ju en absurd och ganska paradoxal motsättning att å ena sidan värnar man om Taiwans demokrati och å andra sidan är man försiktig med att säga att det är en självständig stat och ha diplomatiska förbindelse.
En som fastnade mitt i det.
Ja, just det. Det var ju Macron då. Mm. Han sa ju då, han fick massa kritik för han har sagt att Europa inte borde följa varken USA eller Kina när det gäller Taiwan. Eftersom man riskerar att fångas i kriser som inte är våra. Han tyckte helt enkelt att Europa ska hålla sig utanför den här konflikten. Varför då?
Det låter som den gamla eller yngre Macron. Han har alltid värnat om att Europa och EU ska ha en autonomitet. Vi ska inte gå i någons ledband. Vi ska inte vara helt beroende av USA.
Inga vassaller som man
inga vassaller. Och det här är ju framförallt kom det ju till under Trumps tid då Trump vände sig mot NATO och var liksom en osäkerhetsfaktor. Va? Under Biden är det lite annorlunda. Men var väl 2018 som man kallade NATO hjärndött som organisation. Va? Det gör han inte idag. Man får ju förstå att han vill visa att vi måste ha en större autonomi, måste vara självständiga. Men det är också, finns ju ekonomiska aspekter också på det här, det ska vi inte glömma. Med Macron följde en delegation på 60 höga industritjänstemän från näringsliv och annat. Det är klart, Kina är business. Sen finns det ju en sak också att tillägga här att även om han väckte mycket kritik på många håll så har han ju också väckt jubel eller i varje fall förståelse i Kina och i Ungern. Viktor Orbán har kallat detta jättebra. Vi måste värna våra egna nationella intressen först för USA. Så att det här tyder ju på en viss splittring i synen på Kina och de stora internationella konflikterna.
Ja, alltså Tysklands utrikesminister Baerbock, hon var ju där efter Macron och försökte, som vissa beskrev det då, göra någon sorts tysk skademinimering. Om man tar Frankrike och Tyskland som ändå är EUs två största spelare, skiljer sig, är det en klyfta mellan de två i den här frågan eller?
Jag skulle inte säga klyfta, det är... Det är så många frågor som går in i varandra nu som är så viktiga. Ekonomi, energi, politik. Så att ska nog inte tala om klyfta, men däremot finns det olika uttryckssätt. Va? Baerbocks budskap var ju väldigt tydligt. Hon pratade om att en konflikt om Taiwan, öppet krig, det är ett katastrofscenario. Det skulle sända chockvågor över hela världen, inte bara i Taiwan och området utan även i Tyskland. Hon uppmanade framförallt då den kinesiska utrikesministern att inte ge sig in på sådana saker. Vad gäller Ukraina som hänger samman med detta så uppmanade hon Kina att använda sitt inflytande till att förmå Putin att avsluta kriget i Ukraina. Samtidigt var hon välkomnade att Kina öppnat sig för att kunna bli någon slags medlare i den konflikten. Men hon var väldigt oförstående till att man i sin deklaration inte pekade ut Ryssland som en angripare. Utan tvärtom, man tonar ner Rysslands roll. Så det är det budskapet. Och jag skulle kunna tänka mig att Baerbock var ju en av de ledarna som närmast åk nu som skottspolar dit bort för att liksom ha kontakt, få en personlig kontakt med Xi Jinping och ledningen för att kunna påverka i någon riktning. Och det är viktigt nu.
Men jag tänker, om man ser på de här militärövningarna nu då, som pågår, vill Kina liksom skrämmas, eller kan det vara så att man faktiskt invaderar Taiwan? Hur sannolikt är det?
Man vill naturligtvis visa vad man går för och att man inte tänker att gå med på någonting annat än att det historiska uppdraget att återförena moderlandet, som man säger. Det har ju Xi Jinping uttalat. Alltså, Kinas militära makt i området är ju väldigt stor nu, och samtidigt som andra länder rustar i området, som USA med nya baser på Filippinerna. Jag pratade om Australien, det finns samarbete med Japan, Indien och så vidare. Det är en militariserad zon, och det är många bedömare som inte är militärer men säkerhetspolitiska experter som också varnar för det, att detta område är potentiellt farligast i världen. Ingen politisk ledare vill störta landet i ett nytt storkrig som Taiwan skulle innebära. Det skulle dra med hela världen in i en konflikt, och USA och så vidare. Sen hur den ska utvecklas, det kan man ju bara gissa till. Blir det en konflikt alla Ukraina, det vill säga att västvärlden stöder Taiwan, inte bara med militära medel utan med hela tiden på samma sätt, utan att själv vara direkt inblandat, eller blir det någonting annat, det vet vi inte. Men jag tror att grundtipset är att de flesta vill nu undvika den här konflikten. Men eftersom det är så mycket militär i området, så är det en risk hela tiden att någonting inträffar och det eskalerar, och så plötsligt så står man där, va?
Det är svårt att inte dra paralleller till Rysslands invasion och anfallskrig mot Ukraina. Du var ju inne på det här alldeles nyss. Alltså, och man har ju hört rapporter om att Kina liksom följer utvecklingen där och andra länders reaktioner. Tror du att... hur tror du liksom Kina, vad tror du de drar för slutsatser? Nu blir det väldigt mycket spekulation såklart, men vad de drar för slutsatser av det som har skett i och med Ukraina-kriget?
Om Ryssland hade gjort som de hade trott från början, att göra en snabb operation och lägga under sig Ukraina, då är, tror jag, risken hade ökat för att Kina i varje fall övervägde något liknande när det gäller Taiwan. Men nu har Ukraina blivit ett varningsexempel för Peking också. Jag menar, det är långt över ett år nu, över 400 dagars krig utan något som helst avgörande. Man kämpar nu om en ruinstad som heter Bachmut. Och om man tar den, ryssarna, ja, vad är det man har fått? Det är en ruinstad till ett fruktansvärt högt pris. Jag tror att detta har varnat kineserna för att ge sig in i några alltför farliga operationer. Jag tror att man visar att det är vår ambition är fast. Vi står fast vid detta. Vi kommer aldrig ge oss på den punkten. Och vi vill varna Taiwan och omvärlden att vi är där. Vi kan omringa Taiwan. Vi kan till och med kanske ockupera Taiwan. Men det är inget förestående. Man vill visa att man finns och att man har makt. Man ger sig inte.
Och det vet man att om de skulle få för sig någonting mer offensivt då, som ockupation eller sådär som du nämnde, då har USA lovat att man kommer att backa Taiwan militärt. Eller hur är det,
ja,
det ser
man,
ut?
Alltså Folkrepubliken Kina erkändes av USA på 70-talet i samband med Richard Nixon och möte med Mao. Men samtidigt när man gjorde det så lovar man att man ska förse Taiwan med den stridskraft man behöver. Man håller på nu hela tiden med flygplanen, till exempel F-16. Man håller på att ytterligare en mångmiljardorder till Kina. Men problemet är här att för Kina är också ett problem att Taiwan låter som en liten ö som ligger där och bara väntar på att slukas. Mm. Det är bara 18 mil från fastlandet ut till ön. Men bara 10% av Taiwans kust lämpar sig till exempel för landstigningsoperationer. Det blir väldigt svårt, och med det vapensystem och moderna teknologi som Taiwan har, så blir det ingen lätt match. Dessutom är en betydande majoritet av taiwaneserna på samma sätt som ukrainarna emot en ockupation, emot att Kina kommer att landstänga sig. Så de kommer att möta ett väldigt hårt motstånd. Man har också höjt nu militärtjänstgöringen obligatoriska från 4 månader till 12 månader. Mm. Man har nya vapensystem. Man försöker skapa en vad man kallar en asymmetrisk försvarsförmåga, det vill säga att man har handburna vapen, antirobotvapen och sånt som är svårare att sluta vid en första, så att man överlever de första attackerna med långdistansvapen. Mm. Och där är man på god väg. Och de stora ledarna, militära, politiska ledarna i Beijing vet detta. Mm. Det är en avhållande effekt, förhoppningsvis.
Mm. Janne Höglund är det som säger detta, utrikeskommentator här på Göteborgs-Posten. Det är väldigt skönt att kunna få hit ibland då, så du hjälper oss att sortera i det här mycket komplexa läget som råder.
Det tar aldrig slut.
Nej, gör inte det. Du, Janne, du får det så bra tills nästa gång. Stort tack för idag.
Tack så mycket och lycka till i fortsättningen.
Tack så mycket.
Sponsor, ja. Så heter det, Fanny. Alltså det begreppet man använder när olika företag går in för att stötta ekonomiskt produkter på olika sätt. Som de har valt att göra till nyhetsgående.
Tack och lov!
Här ska vi lyssna på vad de har att säga.
Nyhetsshowen presenteras av Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. Kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
Yes, bakvagn om en stund. Jag ska prata lite om att Andrew Tate har blivit unisont hånad av hela Finland, om man generaliserar
det
lite.
Det piggar upp lite, tycker jag.
Ja, det
ett
har
land som vänder sig. Jag vet inte vad han har gjort ens.
Nej, du ska få höra. Du ska bli varse.
Tack.
Sen har han hittat en friskola också, ute i Marks kommun som ingen visste fanns.
Visst!
Den är lite sjuk. Ja, vi ska få fler uppdateringar av dig, Isabella.
Ja.
Det är dags för nyhetssvep nämligen, och då brukar det låta så här när jag lämnar över.
Idag väntas häktningsförhandling för den 32-åriga mannen som misstänks för inblandning i 13-åriga Filippas försvinnande. Hon försvann i lördags efter att ha delat ut tidningar i sin hemort Kirkerup på Västra Själland. Och en stor sökinsats inleddes där även frivilliga gavs ut för att leta. Under söndagen hittades hon vid liv och 32-åringen kunde gripas. Och idag i samband med häktningsförhandlingen kommer det offentliggöras vad han misstänks för. Dödssiffran fortsätter att stiga i Sudan efter oroligheterna i landet. Strider pågår mellan armén och milisen RSF, och enligt flera internationella nyhetsbyråer ska minst 97 civila dödats. Flera sjukhus börjar också få brist på utrustning, men striderna fortsätter trots omvärldens uppmaningar att upphöra eldstriden. Iransk polis ska ha stängt ner 150 verksamheter efter att de inte respekterat hijab-lagen. Kvinnor som arbetat i verksamheterna ska inte täckt håret med en slöja som lagen kräver, och enligt en talesperson för polisen har man nu stängt 137 affärer och 18 restauranger efter att de enligt polisen inte hörsammat tidigare varningar. Gårdsförsäljningen hotar Systembolagets monopol. Det framkommer i en intern rapport från Socialdepartementet som Svenska Dagbladet tagit del av. Rapporten har sammanställts av tjänstemän för att analysera förutsättningarna för gårdsförsäljning, och man drar då slutsatsen att det inte uppfyller direktiven för att säkra monopolet.
Tack för det, Isabella.
Tack så mycket.
Det var inte klockan 8 utan det var framåt 8:30 som budgeten.
Så då kan man när vi är klara så kan man då switcha över, så kommer det vara pressträff med Elisabeth Svantesson. Ja.
Sänder vi den? Det vet inte någon.
Jo, det tror jag vi gör faktiskt, så man kan vara inne här. Och sen så kommer det komma reaktioner under hela dagen.
Det blir nog något för morgondagens show, va?
Jag tror det faktiskt.
Ja, precis. Vi får väl se. Något får ni väl säga om det, men frågan är hur mycket nyheter det blir i den då, som sagt.
Ja, det verkar ju inte vara något rafflande kanske.
Generella satsningar på kommun och landsting.
Ska jag dra lite kort vad vi vet just nu?
Ja, men gör det.
NATO-avgiften kommer in i budgeten. Fokus på att stoppa inflationen.
Ja, fair enough. Mm.
Tillföra mer pengar till kriminalvården, arbetsförmedlingen och Säpo bland annat. Pengar till familjehem för utsatta barn och ökat stöd till unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Lite av det man vet.
Det tackar vi för, Isabella. Mm. Vi får se imorgon då om det blir några fler nyheter på det. Tack så länge. Vi går vidare. Yes, vi börjar med det. Vi tar det med en gång.
Det finska, viktigaste först.
Ja, precis. Finska män hånar Andrew Tate.
Oj, 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 oj.
Efter bastubild.
Ja, det är klart. Det borde jag ju fattat så att det var bastu det handlade om.
Ja, det är ofta det när Finland kommer på tal. Ja,
när de rasar mot någon.
När det blir viralt något med Finland. Mm. Ja, men du vet, Andrew Tate, influencer, som kallar sig för Alfa-hane. Megatönt, enligt Missa. Uppskattad, enligt andra. Ja, men han har ju väldigt så. Du känner till, han har bråkat med Greta Thunberg. Alla vet vi det här laget.
Jag har sett en hel dokumentär om den här gubben.
Jag med. Massa misogyna grejer har han sagt. Han har suttit häktad i Rumänien. Men släppt från det då, misstänkt för typ trafficking-brott. I alla fall, han la då upp en bild härom sistens inifrån en bastu där han sitter otroligt rak i ryggen, lite glansig. Har du sett bilden?
Nej.
Jag kan vinkla upp den här så du ser. Kan jag beskriva lite för våra lyssnare?
Han ser ut som en docka ju.
Ja,
alltså ingen människa sitter så.
Väldigt stel då sitter han där i en någon sorts vedeldad bastu. Han har lagt upp det. Grejen som blev med den då är att okej, bastu, då har verkar Finland ha någon sorts RSS-flöde där. Det pingar till liksom. Någon har sagt något om bastu. Eller så bara finns det någon som följer Andrew Tate liksom.
Så skulle det väl kunna vara.
De reagerar på att den här machokillen Tate då agerar inte så himla macho i bastun.
Mm-hmm.
För det som är då är att som Jiri Kerronen, kommunfullmäktige för Sannfinländarna i Espoo. Det är roligt att nu är det så Sannfinländarnas tur att kliva ut och vara jätteloll
ja.
på sociala medier. Det började med att den här Jiri Kerronen då noterade att termometern i bastun tycks visa på 50 grader. Vilket i Finland, liksom, då får man ju inte ha på sig en tröja.
Ja, verkligen.
Så här, har du min mössa? Fick du med den? För nu börjar det dra lite här inne. I en så pass stor bastu dessutom så är det väldigt lite. Han skrev så här, du sitter i en kall bastu på nedre raden som är reserverad för barn. Han sitter liksom längst ner i 50 grader. Och är ändå, klart, man kan ju bli ganska svettig i 50 grader, men det var lite sådana konspirationsteorier om att han ska ha sprayat sig själv så. För att se om det glansar ut med vatten typ. Ja. Men det vet man inte. Men kanske inte så konstigt att han är lite extra varm då, för att han sitter även, som andra användare påpekar då, invirad i en handduk med shorts eller kalsonger på sig under.
Nej, det här kan de inte gilla i Finland, va? Kläder på sig.
Precis, dubbelskyddar könet där inne i bastun.
Mot värme.
Mot värmen. Nej, men precis. Det är ett stort no-no för mig, skriver en person på Twitter. Som jag läser från Expressen. Det är ett stort no-no för mig. Dessutom på den nedre raden i en bastu sitter vanligtvis de som anser befinna sig långt ner i hierarkin. Till exempel jag.
Ja, jag bara, jaha. Men jag är alltid så.
Barn, tjejer och töntiga killar.
Jag sätter mig alltid högst upp och sen typ ganska snabbt här kan man inte sitta. Och så går man ner. Men vad sjukt att de... Men det är ju kul för att det är just han.
Ja. Alltså,
annars hade det kanske inte... Men det är klart att man tänker sig att han sitter absolut naken högst upp i typ 100 grader. Och bara...
Om han skulle följa finska traditioner för macho så är det ju så. Han skulle bete sig. Det säger ju någonting om de här sannfinländarna och kommentarsmänniskorna också.
Ja,
att
det
liksom,
är det.
Så här, sitter du på nedersta raden? Det är inte jävla barnunge.
Ja, det känns inte jättemodernt kanske.
Nej, de kanske har lite glimt i ögat också. Ja. Jag vet inte. Men det är många som har reagerat. Bokstavligen alla i Finland skrattar åt den här bilden. Du har kalsonger och handduk på dig. Du sitter på lägsta raden och det ser ut som du har en pinne i röven. Riktiga män sitter nakna och avslappnade på övre raden och kastar vatten på aggregatet, skriver den finska
mannen. Det låter jättejobbigt med.
Ja, det låter också typ någon som är så himla hård om det. Alltså, jag har ju aldrig gillat att basta så mycket, men man hamnar ju i bastun ibland.
Jag älskar basta.
Av grupptryck. Ja, men du sitter...
Av grupptryck.
Ja, men av grupptryck, att man ska sitta och liksom så här... tåla att ha värme. Kanske inte lika mycket längre, men när man var yngre.
Ja, men då var det
väl så.
Att du kände att du var tvungen att sitta kvar.
Ja.
Men nu när man är vuxen kan man ju gå ut då.
Det också att man har varit i många sådana kommunala bastu på typ så Frölundabadet. Jag vet inte hur det är nu för tiden, men det luktade inte helt fräscht där inne.
Nej, men det är ni killar.
Ja,
ni
det
klarar inte av basic hygien.
Nej, men det är inte bara det. Det luktar också som att någon liksom, om du vet så, hjälp sig själv där inne på något sätt.
Sluta.
Men hur brukar du bara säga? Är du en sån som hetsar uppe på översta raden?
Ja, men jag har blivit bättre med, alltså nu är jag mer kanske, nej men jag sätter mig faktiskt ganska högt upp.
Ja.
Men jag är ganska rastlös som du vet, så jag vill inte sitta där inne så länge.
Nej,
jag känner att man bara går in och bara,
ja.
Så kör man bara ganska kort. Så jävla är man
tråkigt.
Ja, så bara.
Det är en av Andrew Tates följare då som har liksom ryckt ut i hans försvar. Jag vet inte om det är en amerikan. Jo, det verkar så enligt Expressen i alla fall. Som skriver typ så, i vilken värld är 50 grader kallt? Och de bara, jag ska tala om i vilken värld 50 grader är kallt. I Finland! Världen Finland!
Jag tycker ändå att det var ändå lite uppfriskande det här bråket tycker jag. Nu du!
Ja.
Nu ska vi prata om två elever på Göteborgs universitet som anmälts till disciplinnämnden. Varför då?
Varför då?
Ja, de har använt AI för att skriva sina tentor.
Nu har det börjat.
Nu har det börjat.
AI-fusket på universiteten.
Exakt, och då undrar man ju, hur kan de veta det? Ja, det som väckte lärarens misstankar, det var bland annat att båda tentorna använde sig av helt påhittade citat.
Och det kan man ju tänka. Om det nu var den.
Ja, det var det förmodligen. Men att det var ju ganska tydligt ändå. Något som kan väcka misstankar, tänker jag.
Men ändå snyggt av läraren någonstans, om det var ett bra citat. Eller om det inte var så här, jag skulle vilja citera liksom fake som låtsas kvist.
När det har gått lite väl fort.
Helt apart citat typ, som inte handlar om pedagogik alls.
Bara, men här är ju ett citat om djur och hundvalpar mitt i tentan. Nej, men hans läraren, hen, vet inte vad det är. Nej, det är en hon.
Mm.
Hon säger också att eleverna använde ett språk som läraren då bedömde var orimligt. Det finns vissa stilistiska val och formuleringar som känns för avancerade för en student på den här nivån. Skriver hon i ett mejl på TGP.
Roligt att de inte ens kan vara så skickliga stilister, de här eleverna.
Eller hur? Men det här verkar ju vara en grej. Mm. Att man måste typ skriva om. Alltså även om faktan stämmer så kan den inte, är den inte där än. Den här chatt... Eller vilken nu? Nej, det är chatt-GPT. Att den är inte där än rent stilistiskt.
Nej.
Och det kan också då slå över uppenbarligen åt andra hållet. Så att den är för avancerad för en student på den nivån.
Just det. Om de skulle vara lite mindre slappa fuskare då, om de nu har varit det, så skulle de liksom... Ja, men gjort som man själv gjorde på lågstadiet, att man tog en sån faktabok, eller mellanstadiet kanske, när man skrev så, när man hade forskning på mellanstadiet, så tog man alltid någon sån faktabok och så liksom skrev man nästan exakt samma.
Exakt.
Men man ändrade några ord bara.
Det var väl det som var skolan?
Ja.
Eller
vadå? Hämta in kunskap liksom.
Ja, exakt. Ja. Det här är första gången som misstankarna om AI-fusk då har nått disciplinnämnden hittills.
Mm.
Och de har ju då förhört, inom situationstecken, de här eleverna. Den ena har erkänt att hen har använt ChatGPT, men säger att det var för att ta fram citat ur boken som skulle diskuteras och inte för att plagiera. Mm-hmm. Det verkar inte gå så bra då, eftersom det var helt påhittade citat.
Ja, en brist. De kunde inte dubbelkolla det då.
Nej,
men jag ska inte liksom ge alla fusktips där ute. Men
det är ju det som alla kommer få här nu.
Lite slappt bara. Mm.
Ja, det har inte fattats något beslut än. Om ifall det här ska anses vara plagiat eller ej, helt enkelt.
Nej.
Men nu så tänker man ju att fler kommer att göra detta oavsett. Mm. Så det verkar ju bli ett jätte... Ja.
Man undrar om de håller på nu med massa... Det är ju militärövningar, Aurora. De har fuskövningar på universitetet. Nej, men de måste ju på något sätt förbereda sig. Eller tänka om, kanske. Jag vet
inte. Exakt. Det verkar ju som att många, till exempel... Inte bara att man gör... Man måste komma dit och göra tentan.
Salstentan.
Men det är också att man måste typ... Att de kanske är så här... Utgå från något som vi har gjort i klassrummet.
Just det, typ. Som AI inte känner till.
Ja, som AI var ju inte där, va?
Nej.
Så då blir det lite svårare att fuska. Men ja, lite spännande. Ja.
Ett åtal är... vad säger man? Det har skett ett åtal mot en person för att den personen har fingrat på lösgodis. Jag läser från SVT. Norrbotten. Mannen kunde inte stoppa sötsuget, men att plocka lösgodis med fingrarna blev en dyr historia och hamnade dessutom i tingsrätten.
Helt rätt.
Det tycker du?
Ge fan, ni håller på att ta på lösgodis i affären.
För vissa är ju det helt normaliserat.
Ja, det tycker jag är helt sinnessjukt.
Att man bara går och tar en liten smakbit.
Har du gjort det någon gång?
Nej, jag har aldrig det. I would never faktiskt.
Inte jag heller.
Fast, faktiskt aldrig. Att jag, det finns en person i min, inte omedelbara närhet, men i min närhet som är lite sån.
Och är sen, det någon i det här rummet?
Nej, det är inte. Jag har källskydd på den här personen. Men sen dess så har jag inte övervägt att göra det. Men däremot så har tanken slagit mig. I och med att jag fick den här informationen, skakades i grunden och har svårt att släppa det. Så när jag går förbi lösgodishyllan.
Var du har fått typ en tvångstanke?
Ja, men typ att jag bara liksom typ fantiserar spännande liv typ. Men lite så att jag ändå tänker så här, what if jag skulle göra det här?
Ja, du skulle bli åtalad.
Ja, då skulle jag bli åtalad och kanske belagd med bötesbelopp på 1500 kronor.
Ja, det var dyrt.
Om den här mannen döms då. Det står så här, lösgodet som fick slängas beräknas kosta 187 kronor.
Ja, det är ju ganska mycket då. Men det är att han har liksom, de får slänga allt.
Ja, precis. Han kanske har tagit på en sån surt S liksom. Får de slänga alltihop.
Vilken waste.
Ja, alltså jag vet inte. Det är en möjligen lite så själsfrände till dig här. Mm-hmm. I alla fall en som reagerar starkt som SVT har pratat med. Det åtalet kom nu, men det var redan den 16 januari som en polispatrull kallades till en butik i Boden i ett ovanligt ärende. Det var nämligen en väktare då som hade tagit en man på bargärning med händerna i lösviktsgodiset, så kom polisen. Och då gjorde SVT, som de brukar göra, en liten enkät på stan, kolla lite av med folk vad de tycker. De snackade till exempel med medborgaren Robert Björkefors.
Har du varit med om någon gång att du har sett folk plocka lösgodis i butikerna med händerna?
Nästan varje dag jag är på affären.
Nästan varje dag ser Robert det här.
Jag har aldrig sett det. Jag skulle bli så upprörd med sådana.
Nej, jävlar vad han måste gå och spana.
Han går precis som du va? Tänk om man skulle vara...
Kanske en liten affär. Man kanske ser stora delar av affären vart man är.
Ja, just det.
Det är lätt att överblicka. Ja, i alla fall, det säger han. Men han är också... ja, vi ska höra vad han brukar göra då. Ja. Han säger detta.
Vi har ju 2 års tid.
Nej, det var ju en lokförare. Här kommer han.
Hur reagerar du då?
Säg åt dem att gå åt helvete.
Ja. Han är väldigt stark i sin åsikt.
Han säger åt dem att dra åt helvete.
Dra åt helvete.
Det var också lite sjukt.
Jag tror inte då. Man är på väg att ta en liten sån poly eller center. Dra åt helvete. Ja,
då skulle man ju för sig genast släppa.
Ja, det skulle man verkligen.
Effektivt.
Så här, SVTs reporter blir också lite ställd.
Säger du det till dem?
Jo.
Jo. Tror fan jag är det. Dra åt helvete du med.
Samhällsmedborgare.
Precis. Jag fick inte med det i klippet, men han säger ju det till SVTs reporter. Dra åt helvete du med. Nej, det gör det inte. Men hela god karaktär Robert Björkfors där, ja, som nej. Tycker det här är helt fel. Ja. Och det tyckte ju även polisen då självklart och åklagare åtal är väckt. Han uppger i förhör, ska jag säga också, den här mannen i 35-årsåldern som åtalas för ringa skadegörelse. Är det det faller under om någon undrar det juridiskt. Vad är det här för brott egentligen? Hur rubriceras det? Jo, men då är det ringa skadegörelse.
Inte stöld.
Inte stöld. Då ska det uppgå till ett högre värde, tror jag. Han uppger själv i förhör, den här mannen, att han var väldigt godissugen och att han bara hade 4 kronor på kortet. Men han trodde att han hade mer. Sen tog sockersuget över.
Alltså kan ni verkligen sympatisera med det här också?
Så sugen.
Så man bara, jag måste ha något sött nu. Men grejen är att om man har 4 kronor, då kan man ändå få några bitar.
Ja, säg inte det. Inflationen, vet du. På vår tid... När man rände i godisbutikerna. Då kunde man ändå få sig en liten påse på det kanske.
Men är det inte, alltså jag är en frekvent lösgodisköpare. Men är det inte ofta så att man bara köper världens största påse och så äter man typ 5 godisar. Och så bara, ja, nu är jag nöjd. Jag har inte behövt köpa 1 kilo.
Nej, det kan vara så. Jag köper inte så mycket, jag köper annat onödigt. Men inte så mycket lösgodis faktiskt.
Älskar.
Men det kanske du kan göra en insats då. Att du börjar att ställa ut de här godispåsarna som blir över. Utanför
som
olika...
påskaren.
Ja, som påskaren. igen. Vasastans egen postkade från Uvik. Varför gör du det här? Nej, dra åt helvete.
Vet du vad, Kalle?
Nej.
Nu kan du ge en present till Göteborg.
Åh. Kan jag?
Var inte så glad.
Vad ska den kosta?
Nej, men ja, exakt.
Presenthets i Sverige. Fan vad man ska ge presenter. Det är inflyttning, så det är dop och det är barnkalas.
Köp bara en flaska vin. Inte till barnen.
Nej, inte till barnen.
Då kan få lite
till
godis,
Göteborg
kanske.
Då?
Ja, till Göteborg.
Flaska bubbel, lite kava.
Nej, det är väl i för sig trevligt.
Men till Göteborgs stad, hur ska man fördela den? Ja, jag berättar vad det handlar om.
Men det är till det här givetvis 400-årsjubileet.
Just det.
Och då kan vem som helst lämna en valfri present i Börsen i centrala Göteborg. Nästa tillfälle sker i slutet av april. Mm. Och ett exempel på några som har gjort det är föreningen Lapphäxorna. Deras present har tagit över 700 timmar att skapa. Så jag vet inte, en flaska kava.
Lapphäxorna, två väldigt nedsättande ord. Men det är väl inte det vi syftar på.
Nej, jag kan berätta vad det är de har gjort så kanske du förstår varför. Mm. Det är ett stort textilstycke som de har lappat ihop. Mm. Det visar bilder från ikoniska delar av Göteborg. Eriksbergskranen, Sjömans hustru, en fäskekörka, på Poseidon.
Guess I was the racist.
Verkligen. Mm. Det är 26 medlemmar i den här föreningen. Och de fick var ändå välja en plats i staden som betyder mycket för dem att tolka i textil. Och sen har de sytt ihop det här då med en lappteknik. Det tog 700 timmar. De började 2019 inför 400-årsjubileet 2021.
Ja, just det.
Men nu fick vi lite mer tid eftersom vi bara sköt på det i två år.
Ja,
det blev 400-årsjubileet två år sedan.
Lappa lite till. Ja, men det låter ju som en potentiell, jag har inte sett det, men potentiellt är, fin, kul grej.
Den är dunderfin faktiskt.
Det här säger
ni kan se på vår sajt.
Absolut.
För er som gillar kiltade filtar.
Men då har de lämnat in den och den liksom går till...
Då kommer jag lämna in den, fast det får man inte göra när som helst då, utan fredag 28 april mellan 9 och 10. Så det är ganska tight, kort tight deadline här.
Och jag står där med min flaska kava, bäst att komma tidigt.
Ja, hallå! Får jag komma in? Nej, men det står inte att det är de bästa, men ett urval av gåvorna kommer visas på en temporär utställning på Stadsmuseet i sommar.
Och så det är ingen som får dem?
Nej. Jag vet inte vad som händer med dem sen dock. Det står här, men
delas ut till folk i kommunstyrelsen då.
Ja, du kommer få en liten kiltad filt här.
Jörgen Fågelklo, du får en kiltad filt här.
Han skulle nog bli skitglad.
Ja, säkert.
Men då vet ni har lite tid på er att fundera på vad ni kan ge Göteborg.
Jag ska försöka prata om en, liksom koka ner en grej här. Det är en ganska lång artikel på gp.se, men som jag hajade till på och tyckte var intressant. Rubriken som jag läser: friskola granskades, otillåten skola upptäcktes flera mil bort. Det här handlar om att Skolinspektionen var och granskade en skola. Då visade sig att den här skolan hade liksom en till filial i Marks kommun som ingen kände till. En okänd och helt otillåten skola har upptäckts i Marks kommun. Den ska ha funnits i minst 5 år utan att skolinspektionen visste om det. Men alltså en skola som bara ingen visste fanns där.
Det är ju jättekonstigt.
Ja, och nu hotas de av vite på 300 000 kronor om de inte slutar upp med det där, lägger ner den.
Men hur kan man inte, jag menar, för de barnen som går där har ju inte dykt upp till en annan skola då?
Nej, precis. Så det är också en relevant fråga. Ja. Under de år som jag har jobbat har jag inte hört talas om något liknande, säger Eva Hansson, utredare vid Skolinspektionen.
Nej.
Det var alltså under hösten 2022, alltså i höstas nu då, som Skolinspektionen började utreda en utredning kring Montessori-skolan Lära för livet som ligger i Varbergs kommun. Mm-hmm. Eftersom man hade fått, ja, man ville utreda den, där det kommit in uppgifter. Mm-hmm. Och under den utredningen då så framgick det att de hade en filial i Sätila i Marks kommun, läser jag på vår artikel på sajten då. Alltså flera mil från skolan i Varberg, inåt i landet.
Mm-hmm.
Och den skolan då kallas för Farm School. Den har också ett längre namn och den ligger på en gård och i anslutningen till gården går det grisar, står det här också. Så för att undersöka att det är en farm school.
Väldigt lite... bokstavligt allt det här. Lämnar inte så mycket till fantasi.
Nej, men det kanske finns fler djur. Jag vet inte. Det finns lite bilder på de här grisarna till och med på vår hemsida. gp.se. Och man kan se den här gården. Och jaha, tänkte kanske skolinspektionen. Det här sitter med i våra papper att den här skolan ens ska existera överhuvudtaget. Och den ska ha bedrivits utan tillstånd då under en tid. 11 elever ska det ha gått där. 3 svenska och 8 utländska.
Jaha.
Ja.
Men gud. Precis. Det är väldigt mystiskt här.
Ja, det är väldigt mystiskt och GP har sökt Montessori-skolan Lära för livet och den här andra i Sätila då också utan att ha fått någon återkoppling där. Och de hotas som sagt av vite då. Man kan läsa mer om det här på våran sajt. Jag lämnade
jag gillar
där,
att de också har en liten skylt framför så de har inte försökt gömma sig så mycket.
Nej.
De har ändå lite skylt här på vår sajt där det står Montessori Farm School.
Precis, en sån liten vacker trä. Jag är inte så bra på liksom träsnidarteknik, men de har karvat in där på något sätt. Ja, en väldigt udda historia ändå, men skola som dyker upp från ingenstans.
Ja, det får man säga. På tala om fusk.
Ja.
Det är inte bara AI-fusk som pågår. Försäkringskassan har hittat fusk.
Mm-hmm.
Hos sina egna handläggare!
Åh nej, pinsamt Försäkringskassan.
Ganska pinsamt eller? Det är 10 anställda på Försäkringskassan som misstänks ha fuskat med till exempel sjukpenning och föräldrapenning de senaste 2 åren. Det var ju lite sjukt. Fy fan. Någon kan dra åt helvete. Nej, godis. Godis.
Fan, jag skulle klippa ut den.
Ja, det skulle
bära mig dra åt helvete. Ska vi lyssna på vad den mannen säger om det här?
Säger du det till dem?
Nej, fan.
Hur reagerar du då?
Säger åt dem att dra åt helvete.
Det är som man reagerar.
Ja, det tror jag inte de gjorde.
Nej.
Men myndigheten har då upptäckt det här för de har börjat göra ökande kontroller av misstänkta bidragsbrott generellt.
Mm.
Men också då bland sin egen personal. Det rapporterar Ekot. Det är 10 för många. Det ska vara 0.
Mm.
Ja.
Det tycker man ju.
Det tycker man ju faktiskt.
I en perfekt värld. 0 bidragsfusk.
0 bidragsfusk hade ju varit bra. Svenska folket måste vara säkra på att vi inte själva begår bidragsbrott när vi jobbar så aktivt för att bedriva det på andra sätt, säger kommunikationsdirektör Sten Eriksson. Ja.
Ja, visst, det är svårt att argumentera mot. Så måste det kunna gå till.
Exakt. De har ju då tydligen gjort ökade kontroller då bland folk som är väldigt bra på det här. Med bidrag. Alltså de som automatiskt vet hur man skulle kunna fuska.
Ja, just
deras
det.
Egna anställda.
Någon som fick en sån snilleblixt typ.
Ja, så alltså, vänta lite nu.
De här killarna och tjejerna.
De är ju experter på fusk.
Ja.
Indirekt då. Och han säger att de har olika människor och har haft olika förklaringar. Man har slarvat lite, man har missuppfattat. Men det tycker inte Sten Eriksson då håller eftersom medarbetarna har fått en grundlig utbildning i hur reglerna fungerar.
Ja, missuppfattas är ju svårt att köpa då om det är någon som är liksom expert. Nog för att det kan vara lite snårigt inne på Försäkringskassan.
Det kan det sannolikt.
Det är den första att skriva under på. Men
om det är din arbets...
då brukar man faktiskt kunna ringa till Försäkringskassan och få ganska bra hjälp med det. Så ja. Därför har jag svårt att tro att de som är där...
Exakt. Det var ingen som köpte det. Och det som hände var att 9 av 10 av de här fallen har utretts av Försäkringskassans personalvårdsnämnd och 9 av 10 har varslat som avsked men själva valt att säga upp sig.
Mm. Alltså man tänker ibland på det när man är på Försäkringskassan att jag har liksom svenska som första språk och ändå typ så utbildad i att sovra information,
ja.
Du vet.
Ja.
Och ändå är det svårt. Jag bara, så här, om man typ inte talar jättebra svenska eller så, att man ska vara så jävla liksom Kafka-mässigt
ja,
ibland
jag vet.
Att vara där.
Verkligen.
Fattar hur det funkar. En liten personlig reflektion från min sida.
Bra sagt.
Helt okej. Du, ikväll så ska IFK Göteborg spela match igen och den här gången mot Malmö FF, giganten inom svensk fotboll. Du vet, krisande blåvitt som sparkar tränaren inför säsongen och har förlorat två första matcherna här nu då.
Alltså.
Ja, de mår inte bra liksom. Det går så där. Men nu förbereder man sig för den här matchen mot Malmö FF på bortaplan. Man tränar för fullt och det var därför som då blev det lite speciellt på träningen i helgen då när vår reporter Filip Trollér var där och bevakade den när han plötsligt såg mittfältaren Sebastian Eriksson ta med sig en boll för att helt sonika traska rakt ut i ett skogsparti.
Okej.
Väl fram i skogspartiet tar Sebastian Eriksson upp bollen och sular iväg den.
Nämen.
Ett skott rätt in mot en av granarna. Varför gör Sebastian Eriksson så här? Är det därför det går så dåligt? Har han liksom tappat koncepten helt?
Tror han att det är så man spelar fotboll?
Precis, nummer ett. Inga händer Sebastian. Två, målet är på plan vanligtvis. Inte i skogsdungen.
Inte på granen.
Då står det så här i ingressen som Filip har skrivit. Två ögon som stack fram och prasslade i... Okej, nej, inte. Jag tar om det.
Två ögon som prasslade.
Förlåt Filip, jag tar om det. Två ögon som stack fram och ett prasslande i granen. Vad lite jag spottade på mikrofonen också.
Vad pågår?
Sebastian Eriksson skymtade en misstänkt MFF-spion i skogen vid kamratgårdens träningsplan och började skjuta bollar.
Men gud!
Det var ingen älg i alla fall, säger Sebastian Eriksson och skrattar. Han är ju från Trollhättan någonstans. Nej, Dalsland. Så jag kan inte göra hans dialekt riktigt. Han pratar inte göteborgska. Men vi gör det för
stämning.
För stämning. Mm. Det var på söndags eftermiddagen då som IFK Borg förkorta lite. Det var inte alltid i världen. IFK Borg gjorde sitt sista träningsmatch inför Malmö-matchen då. Nej, på Gamla Ullevi. Det är ju hemmaplan. Förlåt, jag sa fel. De spelar
jag
hemma.
Fattar inte hur du pratar om nu.
Jag fattar inte det. Nej, men ikväll så spelar de på Gamla Ullevi mot Malmö. De förberedde sig. De hade träning igår.
Okay.
Och då skedde detta som jag just berättade om. Men Filip Trollér skriver då att det var en helt vanlig träning. Den fortlöpte utan någon större dramatik, skriver Filip. Fram tills dess att det började rundas av och några av spelarna klev av. Plötsligt promenerade Sebastian Eriksson in i skogen med en boll i högsta hög. Mittfältaren laddade och sköt mot en av granarna. Vi verkar ha MFF-spioneri, sa fysioterapeut Kalle Persson när han spatserade förbi. Ja, och då är ju Filip Trollér, vår reporter som bevakar Blåvitt, framme hos Sebastian Eriksson efter då och frågar honom vad var det som hände egentligen. Och skriver att Sebastian Eriksson, som är en profil också, om man inte är så fotbollsintresserad, han är en profil i Blåvitt, väldigt älskad av fansen där.
Mm-hmm.
Han var säker på sin sak. Någon följde den blåvita träningen från buskaget. De har skickat spioner.
Nej, men.
Jag tror inte det hjälper, säger Eriksson. Du såg någon där, frågar Filip. Ja. Det var någon där uppe. Tror du att det kan varit någon från Malmö alltså? Ja, det är väl inga blåbär där uppe, säger Sebastian Eriksson. Han tillägger, jag såg bara att det rörde sig. Det var ingen älg i alla fall. Jag såg att det var något på två ben. Då vet jag inte om det finns så mycket annat än en människa som det skulle kunna vara.
Men det kanske är typ en människa som är ute och går med sin hund eller någonting.
Kanske.
Eller varför?
Som fick fly därifrån när det började vina.
Vad rädd man hade blivit.
Utsparka liksom. Man får
en boll i skallen när man är ute och går.
Filip frågar, personen stack eller? Ja, när man börjar skjuta bollar efter honom är det klart han drar.
Vi får ju hoppas det var en spion. Annars är det ju jättehemskt.
Hoppa det, precis, annars är det väl någon annan. Eller vad kan det annars vara för tvåbent varelse som står där i skogspartiet?
Men vadå, vanlig människa som är ute och går i skogen?
Ja, ja visst. Ni får upp och leta, säger Sebastian Eriksson. Det går kanske någon stig här bakom. Kanske är det Henrik Rydström, alltså Malmös tränare, själv som är här, säger han och skrattar då.
Ja, ja, han sköjar lite. Men har Malmö kommenterat de här allvarliga anklagelserna om spioneri?
Ja, alltså precis. Ja, det har det har de. Förlåt, jag kan inte prata. Henrik Rydström, Malmös tränare, han säger fan vad jag älskar att jag är inne i huvudet på Sebastian Eriksson.
Nej.
Vi hade en beef 2009 där han skulle döda mig i en match. För att Henrik Rydström har något spelare allsvenska förut. Men då var han så ung och han hade så ljus röst så man blev ju inte rädd
alltså,
för
killar,
honom.
Alltså killar, jag orkar inte.
Det var också lite sån machodiss då.
Snus eller snus.
Ja, vi hade många goda bataljer sen. Jag gillar verkligen Sebbe. Expressen, ja, det är Expressen som har följt upp den här och ringt Henrik Rydström. De frågade om de hade en spion på plats. Det kan jag inte säga, säger Henrik Rydström då med ett litet leende. Men vi behöver nog inte ha en spion på deras träning. Vi är så trygga i hur vi ska spela, men kanske att vi hade en spion på plats, kanske inte, som säger Rydström då, förhåller sig kryptisk. Så vi vet inte ifall Malmö har varit och smugit i buskagen. Vi kan tipsa om att på gp.se så finns det en bild på själva buskaget som Filip har tagit.
Alltså där. Vilken jävla guldspadinsats.
jag skulle nästan vilja ha in Filip. Fan, jag skulle tänkt på det innan. Ja, det han är inte här så tidigt på morgonen. De här sportreporterna, de jobbar bara kväll om. Man får ringa honom.
Ringa honom efter det här.
Efter det här, kolla läget. Blåvitt säger att de själva inte brukar ha folk ute som spionerar buskar i alla fall. Kan inte svara för hur Malmö brukar göra. Det med det. Ja du Fanny, idag så har vi haft Janne Höglund hos oss. Han har pratat om läget mellan Kina och Taiwan då efter en tids oroligheter där och det spända läget som råder hjälpt oss att sortera i hur riskerna ser ut framåt för någon allvarligare konfrontation. Det var väldigt intressant. Du pratade i början om någonting annat.
Jag pratade om den stora militärövningen Aurora 23 som drar igång idag och kommer synas lite varstans i vårt land.
Mm. Och jag snackade om den vilda strejken som pågår i Stockholm, pendeltåg. Tågen kör inte, stora delar av fordonsflottan där i alla fall står helt stilla. Vildstrejk, någonting väldigt, väldigt ovanligt i Sverige in this day and age. Det snackade jag om. Mm. Sen var det bakvagn och allt det som ni just hörde. Den var jäkla matig och rolig. Jag hade kul i alla fall. Jag ska inte säga själv att det var roligt.
Det var väl jättekul,
Kalle? Det var toppen. Man ska inte snyggare om någon annan säger det. Kan bara säga, svara för min egen upplevelse.
Men det är bara vi här. Vad ska vi göra?
Ja, vad ska vi göra sannoliken? Du, nu har jag pratat nog känner jag. Jag börjar tala i tungor här nästan. Vi säger tack och hej så länge va?
Tack för idag!